Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hjärtligt välkomna till podden Inget vilohem. Idag så firar vi ju faktiskt dubbelt när jag tänker efter här. Vi har ju dels podd nummer 10 coming in, och sen har vi ju även en liten framgång i podden med det första delmålet i trippeln. Eller vad säger du, Christian?
Ja, men verkligen. Det är ju... Vi körde ett specialavsnitt häromdagen som blev nummer 10, då, men det var ju inget riktigt poddavsnitt. Så att idag är väl det officiella podd nummer 10. Så det är ju svinkul att vi ändå har klarat oss igenom så här många veckor. och än inte snubblat helt på vad vi ska prata om. Vi har ju fortfarande kanske lite idéer kvar. Så det känns ju bra framåt alltså.
Yes.
Och som du säger så är det ju väldigt, väldigt kul att delmål 1 gick superbra. Det är väl också där vi kanske ska dyka in lite mer på i dagens avsnitt.
Vi borrar oss väl in.
Vi åker.
Ja, vi ska försöka hålla oss så korrekta som möjligt, trots att vi sitter här med ett antal flaskor champagne och bubbel.
Ja, men precis. Exakt. Det har ju strömmat in presenter från alla möjliga håll efter ditt enorma resultat här i helgen.
Ja, precis. Nej, det är väl ett varsitt glas vatten vi får nöja oss med. Ja. Men vi är ändå nöjda och belåtna efter helgen.
Verkligen, det kunde väl faktiskt inte ha gått mycket bättre.
Nej, det skulle jag nog faktiskt vilja säga. Det klickade på alla punkter egentligen.
Vi kan väl för skojs skull, ifall det är någon nyföljare som inte vet vad vi pratar om nu, så är det ju att Fredrik åkte sitt försök till Vasaloppet, eller öppet spår, på... rekordtid höll jag på att säga, det gjorde han inte, men att försöka sätta en rekordtid på Vasatrippen, så en bra start på Vasatrippen med ett resultat på 4:18 i helgen på Vasaloppet.
Ja, precis, och Vasatrippen där är ju då alla tre lopp i arenan, fullånga lopp då, alltså skidorna, löpningen och cyklingen på 90 km styck. Hopslagna tiden som jag har gjort ett försök nu, eller kommer göra ett försök under 2022 och slå då.
Ja, men precis som Fredrik säger där, så gick det ju fruktansvärt bra för Fredrik i helgen, men vi kommer dyka djupare i det i avsnittet, men vi kan väl börja med våra stående punkter som vi brukar ha.
Vi betar av dem först, tycker jag.
Så kommer vi rulla tillbaka in på Vasaloppet mer lite senare. Så ska vi börja med första punkten då. Hur har veckans träning varit, Fredrik?
Ja, det har ju varit mycket fokus såklart kring Vasaloppet där då, som vi körde i måndags, eller som jag körde i måndags. Så jag hade väl ett antal, egentligen en hel vilodag inför det, bara dagen före där. Sen tycker jag det är gött att köra något kortare, bara så här halvtimmes pass ett par dagar innan, så man inte helvila för länge innan och känner sig lite stel och sådär. Så men innan det lättare passet där, så var det väl ganska så bra träning skulle jag vilja säga. Och det pratade vi lite om i podden på väg upp mot start där.
Har det kanske vi gjorde?
Ja, vi tog lite med KM:et som var här på skidor och sen träningen som vart nere hos träningskonsulten och sådär. Så det var ju några kortare, hårdare pass i veckan innan, och det brukar passa mig ganska bra att man drar ner lite på längden på passen, men kör lite hårdare och kortare för att få lite mer, förhoppningsvis lite mer tålighet då. Och ändå känna sig pigg och inte köra för långa pass om man blir trött liksom inför tävlingen.
Nej, precis. Så med andra ord så har du kört en ganska blandad träning. Det har inte bara varit skidor eller bara cykel eller bara löpning.
Nej, ganska blandat. Men då är det väl framförallt löpning och skidor har varit. Och sen körde vi i måndags då öppet spår där. Så har det varit någon vilodag efter det nu helt enkelt. Så har det väl sett ut. Så nu är det väl att liksom bocka av den och sen börja om lite grann med mer cykling och så vidare framåt och mer löpning, så det är väl så det ser ut.
Så det är ju om skidorna i garderoben nu?
Ja, de brukar ju man ta fram till hösten och komma på att här var gamla vallan kvar och så vidare.
Ja, exakt.
Så brukar det ju bli.
Ja, ja, men kul.
För dig då, Christian, du står och stampar vad jag förstått det som.
Ja, min träning är väl i princip noll.
Tyvärr.
Om man säger så. Jag har ju fortsatta problem med mitt knä som vi har nämnt i ett par veckor nu. Och verkar som att vi får nämna det ett par veckor till. För det verkar inte riktigt släppa på mig. Knät är med och bråkar.
Ja, du hade varit och fått någon dom på dig,
ja,
idag, eller?
Precis, det stämmer bra. Jag har varit och fått en diagnos, eller ja, diagnos vet jag inte vad man ska säga, men jag har fått en dom på det i alla fall. Och det var ju en inflammation, jag trodde ju att det var ett löparknä, som är en inflammation i en sena som går från rumpan ner till knät. Men det var det inte, utan det var inflammation i bindväven som sitter under knäskålen. Vilket både var bra och dåligt, enligt henne, om man är löpare. Löparknä är ju träligt om man drar på sig, för det är ju tydligen ganska svårt att bli av med. Och det kan ju alltid komma tillbaka ganska lätt när man springer lite för mycket och så vidare.
Mm.
Så det är väl fördelen här, att det inte var ett löparknä. Så enligt henne så försvinner bara det här, så behöver jag kanske inte vara så jätteorolig för att det ska komma tillbaka igen på grund av löpningen.
Såg hon någon tidsaxel där, eller någon form av uppfattning hur lång tid det brukar ta med sådana?
Nej, vi pratade ju lite om det, eller jag pratade väl mycket om det. Jag försökte väl stressa på henne allt möjligt där med att sprida på mitt knä där. Så. Nej, men såklart, jag frågade ju om det, vad hon trodde, och det var ju som hon sa, att hon kan ju inte svara på det. För det har ju med allas kroppar är unika. Så att det kan ta allt från en vecka till flera månader innan det är bra då. Tyvärr. Så vi skulle väl köra på med lite behandling nu, med stötvågsbehandling bland annat, och lite, ja, men stretchövningar och lite sånt där som jag har fått då, i 3 veckor i alla fall, och köra en ny utvärdering efter det.
Ja, i 3 veckor till alltså.
Ja, och jag har väl fått domen att inte springa alls.
Löparförbud.
Som det är just nu, precis. Mm. Så det är väl lite för- och nackdel. Det var ju som sagt skönt att det inte var ett löparknä då, för det är ju jobbigt att bli av med och ganska lätt att få tillbaka vid sån här belastning som man håller på med vid löpning då, men... Ja, vi får se. Det är bara att hålla tummarna för att det går åt rätt håll i alla fall.
Ja, precis. Det är väl skönt om man kan sätta fingret på att vad problemet är, helt klart. Men du har ändå dragits med det i,
ja, det måste vara en månad snart. Ja, 3 veckor i månad, precis.
Så det blir ju totalt nästan då 2 månader.
Ja.
Och räknar plus 3 veckor här, säkert plus lite mer ändå, misstänker jag. Så att det förstår jag att det börjar krypa i kroppen.
Ja, det kryper
liksom.
Ju dels i en, för att man inte får träna, såklart. Men sen kryper det ändå också i en, på grund av målet som jag har satt upp, liksom.
Mm.
För jag menar, det är ju ändå i princip nästan 2 månaders insprungna mil som jag går miste om här nu. Och jag menar, är det så att jag blir bra om en månad och kan börja springa igen, så är det ingen omöjlighet att hämta in det här som jag har gått miste om. Men det kommer ju inte bli jättelätt att hämta in 20, 30, 40 mil på några månader till liksom.
Nej.
Som man ska springa ihop. Man ska ändå springa de resterande milen man har kvar också.
Ja, men så är det absolut. Och de är väl ganska hårt kalkylerade de också. Så att det
precis.
Är ingen dans på rosor liksom.
Nej, men precis det jag säger. Blir jag bara frisk så tror jag att det är möjligt. Men det kommer inte vara jätteenkelt.
Nej.
Det är inte så att man hämtar in det på 2 veckor och tycker att fan vad bra det gick.
Nej, men det är 24 timmar på dygnet. Så alltså,
precis, en mil i timmen.
Ett hårt dygn ändå. Klarar du den med 20 mil, tänker jag.
Exakt. Ja, nej, men precis. Nej, men inte mycket annat att göra. Det är att försöka bryta ihop och komma tillbaka.
Ja, så är det.
Träna andra saker. Så.
Underhålla konditionen på annat sätt så länge.
Precis.
Exakt, exakt.
Ja, nej, men som sagt, min träning har varit noll. Så vi kan väl hoppa vidare till bästa och sämsta pass. Eller bästa eller sämsta pass i den här veckan. Och det kan väl jag börja. Jag har ju ingenting. Så att allt är bara totalt dåligt.
Ja, men du hade kört ett ganska långt pass på stakmaskinen. Va?
Ja,
när du skickar bild på dina händer efteråt.
Precis, jag har ju, precis som Fredrik säger. Jag har ju hittat till gymmet lite och kört lite annat istället. Och också kört... en del stakmaskin då, och det fick jag ju känna på, så det är ju också det sämsta nu, att jag har ju skavsår i hela händerna.
IT-händer.
Ja, men precis, det är ju fan, man ska ju sitta där med sina vita handskar och skriva på tangentbordet, man är inte van att hålla på med händerna.
Nej,
liksom.
Exakt.
Så, nej men absolut, jag har ju hittat lite annan träning, och det är väl kanske det, eller vårat pass ner hos träningskonsulten som får vara det bästa för mig. Det är ju kul att komma ner och göra lite tester. Det var kanske ingen superträning, men det får vara det bästa för mig för att det var roligt liksom.
Ja, precis.
Så själv då, har du något bästa eller sämsta?
Nej, men jag måste ju ta Vasaloppet såklart. Att det var
det sämsta eller?
Ja. Nej, men vi kommer in på det, men det var ju ett helt magiskt lopp, tycker jag. Alltså vädermässigt på alla sätt och vis. Att det var en upplevelse man kommer ta med sig, helt klart. Och jag hade kontakt med några medtävlande efteråt som sa exakt samma sak, att de vyerna man hade där liksom, när solen gick upp uppe på myrarna, det var magiskt verkligen.
Mm.
Så det var riktigt coolt, det måste jag säga. Men vi kommer ju in djupborra lite i Vasan snart här.
Ja. Måste bara flika in lite där. jättegammal punkt, men du säger att när man kom upp där och såg de här vyerna och för många här år sedan så körde du en enduro-tävling i Karlskoga där jag och en annan kompis Robin var och kollade på dig. Och så tror jag att vi stod och hejade på kanske 7 olika ställen längs banan. Och så när du gick i mål så sa vi, ah, men fan vad grym du var. Såg du oss efter vägen? Nej, fan, har ni med här? Det är lite skillnad på fokus med enduro och skidor liksom.
Det är det verkligen. Man hinner ju titta på ett helt annat sätt. Men sen är jag extremt, precis som du säger, väldigt, väldigt dålig på att se hejande efter banan. Jag är ju så otroligt ofta då inne i mitt liksom. Så att det är väldigt vanligt som du beskriver att det kommer fram någon efteråt som, ah, men såg du oss i den där backen, du såg pigg ut liksom. Jag bara, jag har ingen aning om att ni stod där tyvärr.
Tunnelseende, ja, deluxe.
Och då kan det till och med vara på löpning ibland att man är så borta, liksom, eller så fokuserad bara på, in i sin egen lilla värld då. Mm. Så att det passar väldigt bra det du säger.
Nej, men det är lite kul. Det känns lite som att du börjar bli gubbe nu. Du har tid att kolla på andra saker.
Ja, så. Jag sträckte faktiskt till och med upp händerna och visade han som låg bakom att så här, illustrera som att man tog kort. Liksom.
Ja.
Och han höll ju med till fullo att ja, nu får vi ta bild med minnet istället.
Ja.
För det var riktigt. Man såg ju bara åkarna, vi var en ganska stor grupp där och de som var framför vart ju liksom nästan som man såg bara siluetterna i motljuset och sen så rökte lite snö och solen gick upp så det var riktigt coolt första 20 minuterna där uppe på myrarna fram till Smågan då.
Mm. Grymt. Ha, punkt 3. Har du stört dig för någonting under veckan?
Ja, det var en sak nyss här som jag kom att tänka på. Jag behöver inte bli för långrandig, men nu när vi liksom är lite post-corona, det har liksom blåsit bort. Och man träffar folk. Jag var på ett kundbesök här på tidigare under dagen och aldrig träffat människorna förut. De var utifrån. Jag har köpt sommarhus här på orten då och man möter personen för första gången och nu vet man ju inte, ska man ta i hand? Ska man slå armbåge? Eller ska man köra boxen?
Mm.
Det slutade med att vi körde i boxen. Precis som att vi har varit best friends forever. Vi har aldrig träffat människor.
Ja.
Och de upplevde samma osäkerhet. Liksom. Jaha, hur gör vi nu då? Är alla friska? Då kan vi väl ta i hand. Bara, men ska vi verkligen liksom...
Egentligen så borde man bara införa att från och med nu så kramar man alla man träffar.
Ja,
det är affärsrelationer, alltid man kram.
Det är
liksom.
Alltid kram. Det är alltid kram som gäller nu. Ja. Nej, men det kan man kanske inte störa sig på, men man kan ju fundera lite kring det. När går man tillbaka till det traditionella handslaget? Mm. Och det kanske bara jag som inte har gjort det, men det känns som att det finns en osäkerhet nu hur man ska göra.
Ja, nej, men absolut. Jag känner igen det där väldigt, väldigt tydligt. Precis som du säger, jag var ju också iväg idag och träffade... Ja, hon som hjälper mig med knät. Det är ju samma där. Man brukar ju presentera sig inom en handslag och läkare och doktor och allt. Men det, ja, nej.
Man ställer sig lite som ett fån och hej, hej.
Vem ska inleda det här?
Precis. Jag saknar handslaget faktiskt.
Ja, det gör jag med. Ja, ja. Nej, men jag förstår dig. Bra. Bra poäng.
Ja, men jag tror att fler har samma synpunkt. Det är i alla fall känslan när man träffar folk då.
Ja. Yes.
Har du något du har gått och gnakt över?
Jag har väl egentligen inget sånt jätteproblem, men det som jag stör mig på konstant hela dagarna, det är ju mitt knä. Det är ingen snack om saken, så det är väl inte så mycket vi behöver säga.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Där man blir ju fruktansvärt frustrerad när man inte får träna. Det är bara, eller träna, jag tränar ju andra saker, men för mig är ju löpning min träning och min meditation så att säga.
Ja, det förstår jag. Och när det bara går nu som sagt ett antal veckor kanske över vad som känns som okej.
Precis.
Då blir det bara varje dag känns ju trist liksom. Ja,
det är ju så. Så att vi behöver inte bli mer långrandiga än så, utan knät helt enkelt.
Ja, vi hoppas att till nästa podd Ja, nu beror det lite på hur frekvent vi släpper, men att vi har positivare nyheter då, att det känns bättre.
Ja, absolut. Ja, det finns väl i och för sig en positiv nyhet vi kan säga. Jag körde lite stötvågsbehandling idag, eller hon körde stötvågsbehandling på mig idag. Och den svarade väldigt bra direkt, för det, ja, gör det ont så är det bra. Jaha, helt enkelt. Då okay. Har man ju träffat rätt med den liksom, och det kan jag lova att det gjorde det.
Det gjorde ont,
precis.
Vad använder man då? Är det stötvågsbehandling? Är det som en impuls då?
Precis. Det ser ut som någon form av grej med en slang som är kopplad till någon maskin, och sen skickar den på någon form av tryckvågor egentligen.
Det är inte som en elpistol som polisen har?
Jo, precis så. Ja, nej, precis. Nej, men det är någon form av tryckvågor som ska hjälpa till och ja, men belasta eller stretcha ut muskler och sånt där inuti på något sätt. Liksom.
Så det, men inte som en massagepistol heller?
Nej,
att
det
vibrerar så, nej.
Utan det, ja, nej, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte riktigt förklara.
Nej.
Men ja, tryckvågor i alla fall.
Det ska funka i alla fall.
Precis.
Det ska funka.
Fråga inte mer.
Nej, nu räcker det.
Ja, exakt. Yes, men vad tycker du? Ska vi ta och hoppa in på det intressanta för dagen? Mm. Vasaloppet.
Vasa-avsnittet.
Precis. Exakt.
Ja, men jag har skrivit ner några punkter här som jag tänkte på direkt efter tävlingen och sådär. Mm. Som vi har varit inne på så får vi ändå sammanfatta det som en stor framgång, tycker jag.
Ja, verkligen. Vi sa ju, eller du sa ju i våra specialavsnitt som vi släppte på väg upp till Sälen i söndags, så sa du att du fick vara extremt nöjd om du klarade att prestera under 4:20 då.
Ja, ja.
Och du gick ju mål på 4:18:29.
Ja, exakt.
Det vill säga 1,5 minut snabbare än målet.
Ja.
Så det tycker jag är lite dåligt. Du kunde ju faktiskt hållit igen 1,5 minut där på rakan.
Precis.
Ja, exakt.
Ja, jag tänkte på slutet att varje minut kan vara viktig i det här. Så att, ja. De som jag kom in mot mål med var ju mer sugna på spurtar. Så att, jag tänkte att jag lägger mig först sista 3 kilometer och bara mosar, så vi håller ett bra tempo så det inte blir något defiant att det stannar av och vi ska spurta ner varandra eller så där.
Men när du säger det, tyckte du att du märkte av det? Att det började slås av på tempot när ni närmade er? Var det därför du klev fram, eller var det mest bara för att du verkligen ville in under 4:20?
Ja, jag tänkte att jag kör hellre slut på med sista 3 kilometerna än att vi ska i sista backarna hålla på fjantrycka och grejer och riskera att man kör av någon stav där eller någonting och klantar sig. Så jag la mig först och bara mosa på för att hålla så högt tempo som möjligt. Och jag var naturligtvis nerspurtad på rakan av de två jag hade på släp, men det hade jag ju nästan räknat med.
Jo, det får man ju nästan räkna med om du går upp och drar sista 3. Då är det klart att de är piggare än vad du är.
Ja, de tackar ju så mycket för det såklart. Men jag kom ju in som nummer 12 då, placering 12. Om jag hade blivit 9 eller 10 eller 12, det spelar liksom ingen roll så. Nej.
Som du sa nu precis, de tackade, vi kan ju backa tillbaka till från början av loppet sen, men bara nu när du ändå sa det, att de tackade för det, att du var med och drog. Hur tycker du att stämningen var under loppet? För jag menar, många, vissa tävlingar då i princip pratar man inte ens med varann, men som du sa förut i något avsnitt vi pratade om i cykel, där är man ju väldigt mån om att hjälpa varann och dra och så vidare. Hur tycker du att det funkade här? Pratade ni med varann under loppet, eller var man upp och drog växelvis ändå, eller hur funkar det liksom?
Ja, nej, men det här är nog första skidtävlingen jag har åkt som jag upplevt att man verkligen har haft nytta av att gå i rygg. Och det kan säkert ha att göra mycket med att vi klassisk stil, och för mig så går det inte alls lika fort.
Nej.
Nu skatar vi och man kommer upp, vi hade ju snitthastighet på 21 km i timmen, så att det går ju ganska fort och då blir ju vinden att påverka.
Ja, precis.
Så jag märkte ju ganska snabbt efter startbacken att det var svårt att gå ifrån gruppen. Det gick ju till början med, om jag ska ta det från början, så gick det ganska hårt direkt i startbacken. Och jag tänkte att shit, det här kommer bli jobbigt. För jag var ju uppe på nära maxpuls där och var rejält stum i benen med dem. Ja, vi var väl 30 stycken kanske som köttade på riktigt hårt där. Och sen slog det inte riktigt av uppe på myrarna heller. Utan det gick ganska hårt ända fram till Smågan, måste jag säga.
Smågan är första kontrollen.
Första kontrollen, ja. Exakt. Ja. Lite under en mila, precis. Men sen lugnade det ner sig lite och grupperna satte sig. Det var några som kom iväg och några släppte. Och vi vart väl kanske, vad kan vi ha varit, en 15 stycken i min grupp skulle jag säga. Det försökte så ryckas ifrån den gruppen lite grann då och då i backarna, men jag märkte ganska snabbt att de som försökte varit inhämtade på nästa flacka parti. Och vi hade ju ganska, inte hård motvind, men vi hade ju lite vind under dagen, så då blir det ju ännu större skillnad att få ligga bakom någon som tar upp vinden då, såklart. Så jag försökte hålla mig lugn och ligga i gruppen och ta det lugnt och bara åka med där. Och det gick stötvis ganska hårt och stötvis ganska lugnt. Men jag tror absolut inte att jag kunde ha kört ifrån gruppen och kört på en snabbare tid.
Nej.
Och sen när det föll av några stycken, för att återkomma till din fråga, så började vi prata med varandra mer och mer att ja, men nu är vi 7-8 kvar, nu försöker vi hjälpas åt. Då.
Mm.
Det blir att i kontrollerna, så jag hade hjälp av dig, vissa hade ingen hjälp alls och vissa hade hjälp av andra, så sprider man ju ser sig lite.
Ja, men, precis.
Men sen samlas det ihop ganska snabbt efter kontrollen och man blir en klunga igen som växelvis drar. Då.
Mm.
Sen finns det alltid någon i en sån grupp som inte är så intresserad av att dra och sådär. Men då vet jag som cyklist att börjar man bli sliten och liksom hoppar över förningar och sådär, då är man ju ganska ofta, så åker man ju av.
Ja.
Om man går på i någon backe, så är det ofta den personen borta sen.
Precis.
Och när jag säger gå på, så menar jag ju då att man gasar lite hårdare i en backe.
Ja, och en sån person är ju nästan ingen idé att den går upp och drar heller, för den kommer ju sänka tempot för er alla i sådana fall.
Ja, precis. Man kan ju tycka att det ska vara ett solidariskt samarbete, att alla ska hjälpas åt, men det märks att de som ligger och sladdar längst bak, de flyger ofta av inom korta. Och så har inte jag upplevt skidåkning förut riktigt, men för det är mer cykel, verkligen cykelrelaterat, men nu var det verkligen så att vi hade otrolig hjälp av varandra.
Ja, jag förstår det, men sen samtidigt har du väl kanske inte åkt så pass seriöst på ett långlopp i skidor tidigare heller.
Nej.
Du har ju kört Vasaloppet tidigare, men kanske inte verkligen gått in för det så hårt som du har gjort nu. Liksom.
Absolut inte. Det är precis som du säger, att jag tror jag har kört Vasaloppet klassisk stil som snabbast på typ 5.30.
Mm.
Och det blir ju ganska många kilometer långsammare i timmen.
Ja,
då. Plus att det är ju, har ju varit då riktiga, eller stora Vasaloppet, och då är det ju folk överallt hela tiden. Totalt kaos. Så att nu var vi en grupp som kunde liksom hjälpas åt på ett bra sätt då, och ta oss fram så fort som möjligt. Och alla var intresserade av en snabb tid. Så det var skitkul verkligen.
Mm. Skönt. Men vi backar tillbaka lite ännu mer. Vad hade du för känsla ner mot start i bilen när du åkte ner? Vi gick ju upp rätt tidigt morgon där. Det var ju strax före 5 när vi hoppade upp ur sängen.
Det var tidig morgon.
Ja, helt vanligt för mig. Men tidigt för dig. Nej, men vi, som sagt, vi rullade ner till start vid 5 och var på plats strax före 6. Starten gick 7.
Mm.
Så det hade ganska lång tid där innan att fundera och fokusera. Hur gick tankarna?
Ja, men jag kan ju säga att man var ju lite nervös med tanke på att man inte har tävlat på länge.
Knappt träffa folk på länge.
Nej, inte varit i sådana startsammanhang. Ja, det var förra året då, på sommaren där man var löpartävlingar. Då var det ju liksom stora startfält. Men just på skidor har ju inte jag tävlat någonting i år. Bortsett från den lilla KM:et i Hällefors.
Mm.
Så det var ju en ny situation och... Det medför att man blir lite nervös och samtidigt har man satt upp ett mål att man ska försöka prestera. Det är en sak om man tänker att man ska bara köra igenom, sen spelar det ingen roll hur lång tid det tar. Det var väl tankarna. Jag tyckte vi tajmade tiden ganska bra. Vi var nere i god tid, vi hann lägga ut skidorna, lite flytiga kanske, att precis när vi skulle gå bort till Bajamajerna så öppnade de upp för skidutläggning då.
Mm. Ja, precis. Det är ju ganska kul att du lyfter den frågan, att man skulle lägga in skidorna där. Vi skulle precis gått på toaletten från bilen och då ropade de upp i högtalaren att de skulle öppna skidinsläppet om en minut. Vilket innebar att vi stod ganska långt bort. Alla andra stod helt plötsligt närmare. När vi kom fram var det jättelång kö för att komma in i Folla 1 som du skulle stå i. Det här med svenska köer, Fredrik, hur hanterar du dem?
Jag är svårt för det.
Jo, tack, jag vet.
Ja, nej, men de flesta som känner mig vet väl att jag har väldigt svårt för att ställa mig sist i en sån kö. Och det är ju dåligt egentligen, jag vet att det är en dålig egenskap. Men jag glider ju gärna in lite snyggt på något lämpligt ställe. Och
längst
kanske...
fram i kön.
Nej, inte exakt längst fram, men längst fram där det gick för sig i det här fallet. Ja. Kanske försöker att prata i telefon och se lite ointresserad ut, jag vet inte. Nej, men jag har ju svårt att ställa mig sist där. Och nu visste jag att jag måste försöka vara långt fram för att det inte ska bli strul med att det blir för mycket rörigt med folk, att man får något stav avtrampad. Och så tänker ju såklart alla, det är jag fullt medveten om, och det är en dålig egenskap att jag inte kan hantera det där.
Ja, jag tyckte det var ganska kul att stå och kolla där. Det är en kö på 100 meter men Fredrik glider in längst fram.
Ja, man får ju några blickar, men kan man skaka av sig där, då är det ju bra. Då är det så, då är det klart.
Ja, nej, men det gjorde du bra. Du kom ju långt fram också.
Ja, jag stod ju som nummer 2. Eller, hela första ledet var ju upptaget när jag kom fram. Men sen var ju, jag hade bara en gubbe framför mig så att säga. Så jag tror jag var ju kanske runt, ja men säg 30. Till 50:e man upp i backen.
Mm.
Och det var inga som helst problem att få plats där. För det jag var orolig för var att Nu visade det sig att man fick ju bara staka hela startgärdet och det är ju nästan en kilometer.
Mm.
Så jag var ju trött i armarna efter att jag inte stakat någonting i år. Men sen fick man ju fälla ut och börja skata och då tar man helt plötsligt mycket mer plats.
Mm.
Så det jag var orolig för var ju att när alla ska börja skata där, hur blir det då om det rör sig runt omkring? Är det lätt att någon trampar på staven och pang så är det kört då? Så det var därför jag så gärna ville vara, ha mycket plats och lite folk runt omkring mig borta i backen då.
Precis, ja nej, men jag förstår det. Det här med att man inte fick skata innan första backen, det var ju ganska ny info också. Det kom ju på morgonen där.
Ja,
att man bara fick staka på, eller ja, infon kanske hade funnits någonstans, men för dig och mig var det ny info.
Jag hade nog misstänkt att det kunde vara så i och med att det skulle bli stökigt om alla skulle börja fälla ut skidorna direkt när de släppte där.
Mm.
Men jag tänkte kanske att de hade kört halva gärdet eller något så att det ändå spred ut sig lite, men nu var det ju hela. Och det vart ju ett hiskligt tempo direkt, så jag var trött i armarna direkt. Sen var jag ju glad att få börja använda benen då när jag fick börja gå upp för det där.
Ja, ja nej, men jag förstår det. Och de som har sett Vasaloppet på tv vet ju att första startbacken, som Fredrik säger, som kommer efter 1,5 kilometer ungefär, den är ju ganska, ganska kraftig. Det är en rejäl backe liksom.
Ja, man tar väl typ 170 höjdmeter på ett par kilometer.
Ja,
så det är en riktig klättring upp.
Och det är ju precis som Fredrik sa innan också, att det är ju en sån här riktigt känd trampa av staven backe.
Ja, verkligen.
Så där förstår jag att du var nervös. Man vill ju inte bryta staven i första backen. Då är ju i princip loppet kört sen.
Ja, det låg ju mycket stavar som var nerpistade lite halvt i snön från öppet spår söndagen och sen gick dagen före. Så det hände ju otroligt mycket.
Svix har ju för övrigt mitt i den backen en liten stavförsäljning.
Ja, det står en kille där. Han tar swish där.
Ja, det är lite komiskt, men det är faktiskt sant. Så ja, nej, men sjukt bra. Ska vi försöka gå in lite på hur du kände under själva loppet?
Ja, nej, men om vi hoppar fram lite där tills det liksom har satt sig, om vi har kommit iväg bra, vi är kanske fram i Mångsbodarna, så har vi ju ett bra flyt och jag känner mig superpigg. Har återhämtat mig lite efter startbacken och efter hårdkörningen in mot Smågan då.
Mm.
Så sen sätter det sig ju ganska behagligt loppet och det innebär ju att liksom man hittar ett tempo som man känner sig trygg i.
Mm.
Och det tror jag var bra för hela gruppen att det inte hetsades för mycket där då.
Mm.
Så då går det väl ungefär samma frekvens resterande egentligen, skulle jag säga.
Precis.
Där jag kände mig ganska bekväm och som sagt, de som försökte gasa på vart inhämtade. Så att vi höll ihop bra där, skulle jag säga.
Mm, skönt. Ja, Mångsbodarna var ju också första stället som jag såg i. Smågan får man ju inte langa i.
Nej, precis.
Det är inte tillåtet med publik eller langning där. Utan det är först Mångsbodarna station 2 som man får komma och hjälpa till och serva på plats.
Ganska, jag kommer tänka på det. Det var nog ett par mil in i loppet. Så var det en kille som låg några snäpp före mig. Och några andra deltagare före mig i klungan. Tappade han flaskan. Och det, han hade en sån, man har en vanlig sportflaska på ryggen i sånt här snett bälte. Fipplade han ur den och tappade den. Och jag lyckades precis sticka ner handen och ta upp den åt han. Så han behövde ju aldrig tvärstanna liksom.
Nej,
så han var ju överlycklig där. Och då kände man att fan, det är gött. Nu hjälps vi åt här. Och han var ju glad liksom.
Så egentligen var det du som tog din stav, peta ur den och tog den för att du skulle bli kompis där.
Ja, det var otroligt tur att jag lyckades få tag på hans flaska i farten. Så jag tror jag var lite karma då. För någon mil senare så skulle jag fippla med, jag hade buffen uppdragen över mössan. För att, och sen första backarna. Det måste vara in mot Risberg, där blir det en klättring då. Där vart jag ju varm då, för det vart ju gå ganska hårt i backarna ändå. Man blir varm efter att ha kört på platten. Så då ska jag dra ner buffen och det innebär ju att man gör en sån riktig junior-tabbe där glasögonen då, så brillorna sitter uppe på buffen.
Ja,
så man drar, när samband man drar ner buffen så drar man ju av sig glasögonen. Ja. Så jag tappar ju mina glasögon i snön. Och då ligger en annan medtävlande precis bakom mig som precis lyckas ta upp mina glasögon. Så
ja,
jag tänkte
bra.
Det att ja, men nu fick man lite återbetalning för man var schysst mot den första killen då.
Men det här är ju ändå, det här är lite intressant. Du förstår ju att det är lättare i skidor att plocka upp någonting efter någon annan. Men en sån här grej skulle ju aldrig hända i cykel. Visst, det är ju svårt att komma åt något som någon tappar där, men du skulle ju inte vända dig för att plocka upp något som en annan har tappat. Då kör du ju bara vidare liksom.
Ja, det skulle jag väl säga. Det är svårt att nå ner till marken.
Precis,
du når ju inte ner till marken. Men alltså, man hjälps ju åt, skulle jag säga ändå. Jag vet, om vi ska ta något exempel, så vet jag ju, som när jag tävlar cykelvasan i elitklass, och det var någon kille där som hade problem med sadelstolpen, att den sjönk ner.
Mm.
Då försökte man ändå, jag vet, det var ett gäng där som försökte gemensamt i farten skruva åt hans sadelstolpe så att han inte skulle behöva släppa klungan.
Ja, okej, okay. Ja, ja, ja,
då var det nog säkert ifrån samma lag, då var det mer lagkörning.
Jo, men,
då. Men man är ändå ganska, så tävlar man varje helg, man ses hela tiden. Nu var det inte så i det här fallet, för nu är det mer på motionsnivå liksom. Men på elitsammanhang så...
Jo, det är klart, man känner ju varandra. Så är det ju.
Ja, då vill man ju hålla sig väl med sina medtävlande. Så att det förekommer, men som du säger, så man har ju svårt att sträcka sig ner till marken och plocka upp en flaska liksom.
Mm.
Så är det verkligen.
Ja, nej, men det är ju väldigt schysst både av dig och de andra också att försöka hjälpa till. Ja. Det gynnar ju i slutändan alla.
Ja, alla är ju ganska, alltså, det är likasinnade människor som ställer sig på startlinjen där. Så man tänker ju ganska lika, så är det verkligen.
Ja, grymt. Men du nämnde också Risberg alldeles nyss. Risberg, så kommer det ju en del klättring som du säger, och Risberg upp mot Evertsberg.
Ja, Risberg är ju för mig förknippat med lite ångest, för där brukar det alltid spricka av på Cykelvasan.
Ja.
Ni som har ambition att vinna Cykelvasan, var med i Risberg. Backarna upp mot Risberg, där börjar det ju ofta gasas hårt.
Ja.
Så att, men det känns ju inte alls på samma vis nu i skidor när man har ett mer jämnt tempo då. I cykel så är det ju, det är ganska lugnt på vägarna liksom. Mm. Du är ju i stort sett helt oflåsig.
Och lugnt innebär typ 40 km
i timmen. Ja, det gör det ju faktiskt. Men du är helt oflåsig så att säga i klungan. Medan sen kommer du fram till de här klättringarna och då är det ju full gas.
Ja.
Så då håller man ju på och bränner lungorna ur sig helt plötsligt då.
Mm. Ja, nej, men precis. Men... Risberg, då har man också den här klassiska Risbergsbacken nedför, som säkert de flesta har sett på tv och YouTube-klipp och sånt, där alla i princip kraschar. Nu är väl det kanske lite mer på motionsnivå då, men såg du någon härlig krasch eller?
Ja, faktiskt.
Du gjorde det?
Ja, jag tänkte jag skulle, om jag kan kolla fram lite snabbt här vad jag hade för topphastighet. För att det gick ju otroligt fort på något ställe. Det är ju efter Risberg där,
som det går som snabba. Ja, det går ju mycket nedför där. Så att,
kan man se kilometer i timmen här? Ja, men det var en kille som låg precis före mig.
Ja.
Och vi stod, trots att vi skatade så kliver man i det klassiska spåret utför.
Precis.
Och då var ju vi nästan först där, för det var ju kanske då bara, ja men typ 10 stycken som hade åkt före.
Mm.
Och det är inte säkert att alla de gick, då den ställer sig den första på skatebädden utför, då står ju ofta hela gruppen kvar där.
Mm.
Det är lite den som ligger först och bestämmer. Exakt. Så det är mycket, och då kan det ligga mycket smuts kvar i spåret.
Mm.
Så jag tror att han fick någon jävla kotte eller någonting under skidan. För det tvärhög nästan.
Det blåste ju väldigt, väldigt mycket på natten.
Det gjorde
ju det. Så vi pratade ju om det redan nere i bilen. Att vi var ju lite rädda för att det skulle ha blåst ut mycket skräp och grejer i spåren.
Ja, och jag upplevde inte ett jätteproblem med det. Men det måste ha varit något sånt som drabbade honom.
Mm.
För han stod på näsan rejält och tullrade runt där.
Ja.
Sen vet jag inte om han, jag tror inte han återanslöt, i alla fall inte till våran grupp. Men jag hoppas att han tog sig vidare i alla fall.
Ja, precis. Ja, nej men absolut. Kraschar man i skidor och du ska ta dig upp och den andra gruppen bara fortsätter iväg, framförallt nerför, då är det inte jättelätt att hämta in det. Det är ju, även om du stakar på bra, så jag menar, du har förlorat många, många kilometer där liksom.
Ja, och framförallt utför så glider man ju
exakt
så otroligt snabbt. Ska se. Maximal hastighet 49 km i timmen, det var inte så.
Fast det är ändå 50 km i timmen på skidor.
Ja, 50 blås, ja klart.
Det är rätt fort alltså. Ja.
Medelhastighet 21,1, max 49,1.
Ja. Det
blåser på bra i ansiktet.
Försök att cykla i 50 km i timmen. Alltså,
ja, det går fort.
Nerför, men på platten, det är riktigt, riktigt snabbt.
Ja, jo, visst, absolut. Och där blir det ju, där blir det ju en liten balans. Det är säkert många av lyssnarna som har sett den här filmen på, som sprids på sociala medier. Mm. Där det kommer klunge med skidåkare som ramlar i de här backarna utför där. Och det är lätt hänt alltså.
Ja, jag och Emily kollar ju faktiskt på den nya svenska filmen. Det är väl också Vasaloppet som är med och producerar. Men det är ju ur spår igår, och då var det också såklart med lite från den Risbergsbacken där.
Ja, men man försöker hålla lite avstånd till framförvarande så man inte glider in för snabbt i den personen, för man glider lite snabbare om man står bakom.
Precis.
Då får man ju putta på staven och så vidare, men det gick ganska bra måste jag säga.
Mm.
Jag själv hade ju, om vi ska ta något övergripande, så
var det någon vurpa?
Nej, inte för mig. Nej,
ingen.
Jag trampar på staven någon gång så man kan sätta staven innanför skidan. Så att man liksom hackar till lite. Men aldrig att jag fick sätta ner händerna eller sådär. Så att, otroligt bekymmersfri resa måste jag säga.
Skönt
det. Ja, det är riktigt gött faktiskt. Mm. Att det inte var någon strul så. Och om vi ska, ja, lite mer övergripande så, så ingen strul teknikmässigt, ingen strul energin, gick jättebra också, höll en superbra energinivå hela vägen, och du stod i alla kontroller, förutom första och sista då, som inte kom åt, men sista hittade du en annan liten gömma och smita in på, så rätt var det, och så stod du.
Det var ju ren tur, kan man
gubben
säga.
I lådan där. Ja, det var ju bra att du stod där, för jag hade tagit en förning på någon kilometer, jag var ganska sliten, så det var bra att jag fick kliva åt sidan och ta en flaska då.
Ja, precis. När vi ändå pratar om energi och flaska, så Hökberg är en kontroll.
Mm.
Där stod jag ju. Det är ju lite klättring upp till Hökberg. Då har ju gått förbi Gopsus, slalomback och lite det där. Så du har ju lite upp för det här. Så där stod jag och skulle langa. Och Vasaloppet trycker ju ganska hårt på det här med att man får ju inte slänga skräp i spåret. Eller inte ens på langningsplatserna får du ju kasta skräp. Utan det ska ju slängas i papperskorgar och sådana här saker.
Skräpzoner.
När du tar din blåbärssoppa eller vad du nu tar i kontrollen, så ska muggen slängas i en soptunna i skräpzonen. Och det är väldigt både fint och bra. Det är ju superbra att de trycker hårt på det här. Och om man då slänger skräp utanför de här zonerna, då får man direkt ett tidstillägg på 15 minuter.
Ja.
Enligt Vasaloppet då. Och det är väl för att man ska vara jäkligt hård på det här liksom. En mugg är 15 minuter. Så att,
ja, det gäller ju att träffa.
Satsar man lite på tid, då är det viktigt att träffa de här. Det blir lite basket mitt i allt också.
Det blir lite mitt i prick. Nej, men det är naturligtvis okej att slänga hela skräpzonen.
Ja,
men en sak som jag reagerar på, som jag kan tycka att Vasaloppet kan lägga till, det är som för min del, så fick jag en gel av dig i kontrollen. Jag har ju ofta inte hunnit tryckt i mig hela den förrän, om vi ska, man vill ju inte stanna som i vårt fall då, så det kanske tar en kilometer innan man har hunnit liksom, man har den där i munnen, man trycker lite, man håller den i munnen och kör och så vidare.
Det borde finnas en skräpzon 500 meter, en kilometer bort också.
Kanske 2 kilometer bort, för jag gör ju så då att jag stoppar ju gelen i byxorna helt enkelt. Ja, så den ligger ju, glider ju sakta men säkert neråt. Så det brukar ju lätt bli att skava.
Du tar ut den när den kommer ner vid foten. Där, ja,
nej, men när jag bröt om i bilen. När vi
hade 8 stycken.
Nej, men 3. 3 gelförpackningar i fram i grenen.
Ja.
Och det är ju mest för alla fotografier.
Ja, exakt. Lite fyrkantigt.
Nej, skämt åsida. Men man ska ju naturligtvis inte slänga i naturen. Och man ser ju gelsförpackningar som ligger i spåret, och jag tycker det är skitdåligt. Men däremot så skulle det vara bra med en skräpzon någon kilometer efter kontrollen.
Ja, det man absolut, det håller jag med om.
Ja, för då, annars måste man vänta till nästa kontroll, och då har den redan glidit ner i grenen.
Ja, exakt. Ja, nej, men precis. Men just det här med skräpzon och inte kasta skräp och sånt, det fick ju du och jag, eller ja, det var framförallt du då egentligen, som fick känna på det ganska snabbt i Hökberg. Du fick ju en vattenflaska av mig där. Precis som planerat så gav jag dig en träningskonsultenflaska som du drack ur. Och slängde precis som planerat 20, 30, 40 meter bort.
Ja, efter några klunkar. Ja.
Precis. Det var ju helt planerat. Eftersom jag ger Fredrik en flaska, så slänger han ju inte den i soptunnan.
Nej,
det var
den
en träningskonsultenflaska, utan den går ju och plockar upp då. Men här var ju då funktionärerna extremt snabba med att börja skrika om tidstillägg direkt. Men sen när de såg mig försöka jag halta bort mot den där flaskan och plocka upp den, så fick jag ju höra direkt att det hade ni tur på något konstigt darmål där. Så.
Ja, nej, men de hade väl kanske ganska lugnt. Det kom ju inte så många skidor. De hann ju verkligen se allt som hände i början.
Precis.
Där. Så då är de väl på tårna. Såklart.
Men samtidigt, det är väl bra av dem också att de verkligen är på tårna för det här. Och liksom så, men
det är superviktigt för alla markägare och sånt att inte få ligga skräp i skogen. Så det förstår jag till fullo. Men man får ju kanske göra skillnad på.
Jo, men precis. Jag kan hålla med också. Det är väl superbra att de tar på allvar, men man kanske kan ha lite is i magen i 10 sekunder i alla fall.
Ja.
När man ser att det är en vattenflaska som slängs, så förmodligen så är det ju någon som kommer plocka upp den liksom.
Exakt, exakt.
Ja.
Ja, nej, men du fick ju springa ifrån med svansen mellan benen då.
Ja, precis. Spruta lite vatten på honom, flaskan där, så drog jag. Men om vi tar lite känslan, typ Oxberg, det är ju halva loppet.
Nej, Evertsberg är halva.
Det är Evertsberg halva. Ja, just det, Oxberg är lite längre. Ja, precis.
Yes.
Men vad hade du för känsla där?
Nej,
tänkte du att 4:20 är möjligt?
Nej, inte då. Då visste jag inte riktigt hur. Jag trodde att det skulle mjukna mycket mer i spåret.
Mm.
Vi hade ju alltså från start ett par minusgrader som höll sig hela vägen.
Precis, faktiskt till Evertsberg hade du -2 fortfarande.
Ja, då är halva loppet. Och jag vet, vi sa i gruppen där att nu borde det börja mjukna snart. För alla kände att solen började värma. Det vart varmt liksom.
Mm.
Så, men det spåret höll sig otroligt bra hela vägen. Det var väl något sånt här riktigt solig, någon solig backe liksom, som det var mjukt och poröst i.
Mm.
Men i övrigt så var det ju en perfekt liksom hinna på det. Mm. Inte för isigt så att man liksom inte får fäste i skaten, utan du fick ner skidorna bra och kunna bygga på fart, men ändå inte så att du sjönk ner liksom. Så att nej, det kunde inte bli bättre förhållanden. Så det är sån jäkla tur verkligen.
Nej, precis. Nej, det gick ju ungefär från minus 3 till plus 3 när du gick i mål. Sen.
Ja, i Mora där var det ju superskönt. Alltså, ja. Där hade man ju kunnat suttit nästan utan tröja mot en vägg.
Ja, precis. Ja, Nej, men det var faktiskt plus 2 från Eldris till Mora då. Så sista milen hade du plus 2 grader. Mm,
men det märktes inte i spåret.
Nej,
det var kanonfina. Alltså skatebädden var perfekt.
Mm.
Så då började vi väl säga att vi kanske klarar 4.30 då.
Mm.
Så har vi. Sen såg vi att det går fint liksom, och då var det väl någon som nämnde där att om vi gasar riktigt hårt nu så kanske vi klarar 4.20, för alla det är ju ungefär samma mål där. Mm. Och då, jag tror bara vi var typ 5 kvar i sista kontrollen, eller var vi bara 3 redan då kanske?
Mm, nej, ni var nog 4 eller 5. Ja,
det var ett par som släppte i Moraparken där. Så in mot mål var vi bara 3 kvar då.
Mm.
Och alla vi hade ju samma målsättning, att det skulle gå riktigt fort hela vägen på slutet.
Mm.
Så att det var ju superbra. Och jag, energimässigt som sagt, så kände jag mig pigg hela vägen. Inga dippar. Tog väl totalt kanske, vet jag inte exakt, men kan det ha blivit en 5-6 gels skulle jag tro. Mer nästan 6-7 gels.
Ja, precis. Du hade ju med någon från början. Jag vet inte om du tog någon av dem.
Jag hade med mig 2 i väskan och tog båda dem. Och jag hade ju en slang upp till munnen från midjebältet, så att jag kunde dricka hela tiden. Fick vatten och dig i kontrollerna, så jag hade ju inga problem med att jag var törstig eller gick torr.
Nej, du fick
så.
Ju vatten 6 gånger och gel 6 gånger. Så
att, ja, då var det ju 6-8 gels totalt. Mm. Mm. Varav, jag tror 5 var ju med koffein i alla fall.
Mm. Mm. Precis. Ja. Ja, nej, men grymt. Hur gick det med vätskebältet som du hade? Räckte det? Eller var det tomt på slutet?
Nej, det hade jag kvar i.
Mm.
Ja, och det var till att man småsippade lite på det. Mm. Och sen drack på ordentligt när du gav flaska då, i kontrollerna. Så jag tycker vi hade ett jättebra upplägg där också, verkligen. Och det var ju, du hann ju fram till alla kontroller, det var ju liksom inga problem så heller. Så
det sa vi redan innan också, att det blir ju betydligt lättare att langa i skidor än vad det är i cykel.
Cykel är ju mer kaos.
Ja, sen var det inte jättemycket tid över här heller, det ska jag inte påstå, men cykel, där är det ju fullkomligt kaos.
Ja, men det är lite ställtid när du kommer fram, du ska parkera, du ska ut med reservstavar, väska, så tiden går ju, så är det ju. Och det är inte allt, det är bara någon mil mellan kontrollerna liksom.
Ja, exakt.
Så att det går ju fort liksom.
Mm.
Jag kan ju nämna lite kring skidorna.
Mm.
Var ju sjukt bra. Nu är ju, det här är ju positiva podden.
Ja, fan, vi måste hitta något som är dåligt.
Ja, jag vet, jag skrev till några som gratulerade och sådär, att är det något man ska anmärka på så är det väl att det blåste lite då.
Ja.
Det var lite motvind på vissa ställen, annars så hade vi ju en perfekt dag verkligen.
Mm.
Och mina skidor var ju supervassa, alltså första hälften av loppet så hade jag problem nästan med att jag inte var van vid att det gled ut så på varje skär.
Nej, jag förstår.
Det var liksom nästan lite annan åkning, för jag var van vid att det skulle liksom ta lite mer stopp varje gång jag skärde ut i skaten. Och lika så när vi ställde oss i klassiska spåren och gled ut för, så gled jag ju kapp folk väldigt lätt.
Ja,
så jag fick också, ofta ställde jag mitt eget spår för att jag kom ju först ner för backen, om det var lite längre backar. Och det är ju asskönt, för då kan man ju liksom lite lugnt ställa sig och staka och verkligen återhämta sig och låta de andra glida i kapp och sen lägga sig på sin plats i klungan igen, så att säga. För det kan ju vara en nackdel med att ha superbra glid om du hela tiden hamnar först i gruppen.
Ja,
då får du ändå liksom, om du går ut och börjar skata direkt då får du ju räkna med att du får ju den som får ta vind hela tiden.
Ja, nej, men precis.
Det kopplar ju på min cykelrutin lite, att man vet ju att det gäller ju att dela upp arbetet i gruppen, och då glider man ju tillbaka på den plats man hade, fast att man var före utför backen.
Mm.
Yes. Men det är ju inte, om man inte tävlat kanske i cykel framförallt, så det är ju där man lär sig sånt.
Mm.
Med att ta plats i gruppen och veta hur det funkar liksom.
Precis. Men som sagt, du sa att skidorna var jäkligt vassa där och du hade fruktansvärt bra glid. Men hur höll sig vallan? Han hade ju vallat från -5 till +5 ungefär, och det var ju ungefär det vi var från -3 till +3.
Ja.
Men tyckte du att det vart någon skillnad, eller var de lika bra hela vägen?
Min upplevelse är väl att första hälften då, första 2 timmar om vi säger så, då hade jag överlägset, inte överlägset, men hade jag väldigt bra glid och bättre än dem i gruppen.
Mm.
Men sen jämnade ut sig lite, måste jag säga. Så de, det slets väl bort lite. Andra hälften av loppet så var det mer lika, att vi, vi gled ungefär lika långt i utförsbackarna och sådär.
Mm. Jo, men som sagt, då har det ändå kört 4,5-5 mil, så det är klart att det sliter på
det
på självklart, alla, liksom.
Och då så länge man inte har sämre glid än dem i gruppen så gör det ingenting.
Nej.
Så att det är absolut ett mega tack till Kim som vallade där då.
Mm. Får önska stort lycka till Kim och hans kusin Emil som ska köra nattvasan nu i
på fredag ja. Ja. Just det.
Vi hoppas att han gör ett bra jobb med vallningen även då.
Ja, inte har bränt sina allt sitt krut på mina skidor.
Nej, men det är ju som vi pratade lite om tidigare också, att det är väl det som är det stora orosmomentet med skidåkning, det är ju vallningen.
För
det kan ju verkligen vara så att du vallar bort dig totalt och då är ju hela dagen förstörd. Och i ditt fall så är ju hela Vasa-trippelförsöket också förstört.
Ja, det blir ju det. Det blir det.
Så att jag förstår att det måste ju vara väldigt psykiskt positivt också att känna att du har väldigt vassa skidor när man väl står där liksom.
Ja.
Och känner att du är en av de bästa i gruppen på glidet.
Ja, det mår man ju bra. Precis. Det vet man ju att inte bara utför utan även på flacka partier.
Ja.
När jag glider ut lite i skäret så glider jag lite bättre än de andra. Det är ju psykiskt stärkande verkligen.
Mm.
Så det var skitgött.
Mm, riktigt grymt.
För om det är någon som är intresserad så hade jag en medelpuls på 156. Och en maxpuls under loppet på 184.
Mm.
Och det är väl ett ganska lågt ganska låg medelpuls skulle jag säga, med tanke på att min tröskel kanske är någonstans 170-175.
Mm.
Men man kan ju inte ligga på tröskel hela vägen. Och jag hade faktiskt 169 tror jag, ända fram till Mångsbodarna nästan.
Ja.
I snitt. Jag ser det på klockan hela tiden och då bidrar ju startbacken mycket till en otrolig pulshöjning.
Mm,
sen sänks det ju successivt.
Ja, men det är lite som du sa också, att jag menar, det är lite samma i cykel också. Man vet ju hur Vasaloppet går till och cykelvasan. Och det blir ju hetsigt i början.
Ja, så är det ju.
Så är det. Sen, som du säger, när man kommer upp på flacken då börjar det ju lugna ner sig
ja,
lite.
Ja, man hittar sin plats i gruppen och de man liksom är ungefär jämn stark med.
Mm.
Så är det ju.
Mm. Ja, men 156 är ju riktigt bra i medelpuls.
Ja, det är jag jättenöjd med. Jag tänkte nog att det skulle vara lite högre faktiskt. Mm. Med tanke på, ja, som vi sa i podden upp mot Sälen där också, att jag också lite skidor. Man liksom, det är ett rörelsemönster man inte är jättevan med i år då. Men,
men du kanske också hade lite till godo där att du hade väldigt bra glid på skidorna. Det ger ju också lite mindre puls
det ger
då liksom.
Det ger absolut
sitt. Att du inte behöver ta, du kanske tjänar på 10 skär för de andra kanske du bara behöver ta 9.
Ja, i alla fall att man glider ut lite mer på varje, liksom man kan ta det lite lugnare. Så det hjälpte absolut till. Sen fick man väl plocka fram sin rutin efter många års både träning och skidåkning. Vad sa du?
Pannben.
Och sen tänkte jag ju hela tiden, jag får inte svika poddlyssnarna,
Nej, precis.
Det vore ju trist att rulla in eller glida in på 5 timmar här nu och rekordet är kört direkt.
12:29 liksom.
Ja. Nej, så att för om vi ska sammanfatta lite så lever ju rekordet. Försöket
verkligen. Rekordet är ju då 15,5 timme ungefär.
Ja.
Och nu har du ju då avverkat 4:20.
4:20 kan vi säga, ja.
Så att du har ju lite på dig.
Ja, det är ju cyklingen jag kan hämta in tid.
Ja, precis. Nu hade ju han kört ändå relativt bra även i cyklingen.
Ja, men jag räknar med att hämta tillbaka kanske en kvart där. 10 minuter, en kvart. Hade inte han cyklat på 3:05 eller så
där? Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej.
Men absolut, du får ju plocka tillbaka lite där. Men du har kört som sagt på 4:20 nu då, om vi avrundar lite. Och sen kommer du köra cyklingen på 2:50.
Ja, kan vi säga.
Mm. Ja. Så då har du inte jättemycket tid kvar till löpningen. Det är ju runt 8 timmar kvar att springa på.
Ja, det sa vi. Måste ju springa snabbt liksom.
Ja,
så är det verkligen.
Springa 9 mil på 8 timmar, det är ju absolut inte omöjligt. Men det kommer ju inte bli en dans på rosor.
Nej, då får man ju gräva ordentligt.
Ja, det kan man ju säga.
Gräva ordentligt.
Då får man verkligen plocka på pannbenet.
Nej, men det är det. I och med att löpningen är sist så känns det ju jäkligt motiverande om det kan vara så att man ser att det är möjligt inför löpningen.
Ja, verkligen. Det är klart att det kommer bli en stor drivkraft, kommer ju att vara att det kan gå.
Ja, och kan jag hämta in det som går på cyklingen kanske då 10 minuter, en kvart, då snackar vi bara en tidsskillnad på kanske 5-10 minuter inför löpningen. Och då är det ju liksom fullt spjäll som gäller bara.
Ja, precis.
Mot nuvarande rekordet. Sen kan det ju mycket möjligt vara någon någon i år som är sugen på att köra snabbt också, det vet vi ju inte än.
Men det får vi hoppas att det inte är. Nej, men som vi sa, det 90 km löpning på 8 timmar, det är ju som jag sa tidigare med, det är inte omöjligt, men vi pratade ett snitttempo på 5:20 i 9 mil.
Ja.
Det är riktigt tufft alltså. Ja,
nu gläds vi åt det här lite först.
Ja, det gör vi. Men vi måste hitta någonting att trycka ner på.
Men vi tar det här problemet.
Nej, men absolut. Vi får se hur det går i cyklingen. Du kanske kan hämta in 5 minuter till där eller något. Det vet man inte.
Nej.
Det får ju visa sig.
Ja, det får vi se. Och vi får jobba mot det senare.
Ja, verkligen. Det vore ju väldigt, väldigt kul om det kan gå bra även i cyklingen där. Men det är ju återigen, det kan hända saker där också. Du kanske punkar, du kanske kör kedjan och sånt. Så att vi är inte hemma än.
Absolut inte. Absolut inte. Jag tänkte bara att jag skulle tacka några som har hjälpt till inför första loppet. Och det är ju först och främst dig, Christian.
Tack.
Ja, du var ju med uppe och hjälpte till och serva, och det var ju sjukt bra alltså.
Ja, men så jag tycker ju sånt här är kul. Det är alltid kul att vara ute på banorna och greja och titta. Så.
Ja, jo. Sen tänkte jag ju så här att nu fick du hänga med upp dit. Då tänkte jag att du skulle till New York.
Ja, exakt. Så du får inte med dit.
Nej, då. Sen skulle jag vilja tacka faktiskt då Kim Grip som har vallat skidorna. Grymt bra. Tacka mor och far som hjälpte till och fixade så vi hade någonstans att bo.
Ja.
I deras stuga där uppe, och även stanna kvar en dag extra och stängde ner så att vi slapp krångla med det på morgonen.
Gjorde en väldigt bra carbonara.
Ja, jättegod uppladdningskarbonara. Så det var jättestort tack. Och sen träningskonsulten såklart som har hjälpt till med. Det är lite diverse inför tävlingen här nu då. Naturligtvis alla som har skickat grattis här efteråt och gratulerat till prestationen och även skickat peppande inför då, såklart. Så tack till alla er också såklart. Det är många som har hört av sig. Mycket tack, mycket genom podden. Man har lyssnat på podden och följt historien och sen gratulerat att det gick bra då.
Mm, precis.
Så det är skitkul att ta emot alla de meddelandena. Det har varit jättekul här dagarna efteråt.
Mm. Nej, men verkligen, jag håller med. Jag har ju fått många som har kontaktat mig också, framförallt just nu med mitt knäproblem genom podden. Folk som kommer med idéer och tips och sånt, så det är kul ändå att folk ändå bryr sig.
Det känns ju som att vi har engagerade lyssnare.
Ja, faktiskt.
Ja, och det är superroligt.
Ja.
Och det är väl som jag sa lite, att det är väl säkert många, det är ju de flesta är ju likasinnade såklart. Att man lider med i motgång och gläds åt framgång liksom. Så att nej, just det, de kontakter du har fått genom knät, de hade ju aldrig öppnat sig om det inte varit för podden.
Nej, absolut inte.
Verkligen superkul.
Ja. Nej, men superroligt. Det var kul att få en liten summering. Vill du avsluta med någonting gällande Vasaloppet? Rekommendation till alla, kör!
Ja, precis. Njut av loppet. Och är det någon som ska köra nu till helgen på Stora Vasaloppet då, så njut av dagen och hoppas att ni också får en magisk upplevelse. Nu har jag faktiskt inte kollat vädret framåt. Jag var så inriktad på måndagen den 28 hela tiden hur det skulle bli. Men jag hoppas verkligen att ni också får en bra dag i fäders spår.
Ja, verkligen. Som sagt, som du sa, spåren var ju extremt bra både söndag och måndag som var nu. Så att det finns väl alla förutsättningar för att det ska bli väldigt, väldigt bra även i helgen.
Ja, det hoppas jag verkligen. Snötäcket är ju bra, så det finns ju ingen risk så. Det är väl mest om det skulle visa sig att det typ snöar otroligt mycket eller så. Då blir det ju tyngre såklart.
Ja.
Men vi ska följa via tvn istället då.
Ja,
så vi hejar på alla som ska köra.
Ja, nej, men vi behöver inte bli mer långrandig än
Nej,
så.
The Vasapodden is over.
Yes.
I think.
Tack så mycket för idag, så hörs vi igen i nästa podd.
Ja, tack för intresset. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.